Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag har världens respekt för er som publik för att ni är här, men det gör mig ingenting. Om alla 350 skulle tycka att jag var skittråkig, så kommer jag ändå gå därifrån med leende från liksom öra till öra. Och den känslan är den jag har mycket nu när jag går upp på scenen. Det är bara, det är så lätt och det är så skönt och det är så avslappnat och det är väldigt mycket jag.
Stand-up Sverige mår alldeles utmärkt. Här i Stockholm finns inte en enda veckodag då du inte kan gå på klubb och se något slags comedy. Hur man än vrider och vänder på det har Mårten Andersson varit med och byggt upp den här scenen. Dels med Klubben Rå som televiserat sig omgångar också, dels som arrangör och bokare till både nationella och internationella komiker som till exempel Eddie Izzard. Hur det går med all business ska vi prata om alldeles strax med dagens gäst, som ju faktiskt varit i mediasfären i ganska exakt 25 år nu. Han började på P3 och hamnade snart i rutan på bland annat ZTV och TV3. Sen millennieskiftet är även stand-upen hans scen, och hur det kommer att utvecklas, ja, det snackar vi givetvis om i detta Revervet avsnitt 16, samt om gästens nya podcast Raw Comedy-podden och hans kärlek. Producent hos mig är Klara Wallin och Värvet ges ut av Acast. Det finns för övrigt en mycket härlig uppvärvning med Mårten att beskåda på Instagram. Missa inte den på snabel-a varvet eller snabel-a triumf. Och jag heter ju Kristoffer Triumf. Och det här är Mårten Andersson. Varsågoda. Hur mår du?
Jag är på en all-time high, ja, skulle jag säga. Jag mår otroligt bra. Jag är jättelycklig just nu i mitt liv och det känns som att jag har... Jag öppnar upp mig direkt här för dig. Men det känns som att jag har landat äntligen. Jag har sökt i så många år. Men nu har jag hittat hem.
Vi ska prata om det.
Jag misstänkte det. Jag sa det när jag åkte hit också. Jag sa att det ska bli spännande men kanske lite naket. Man är ju lite rädd när man ska träffa dig.
Okay.
För att man kanske, så jag försöker tänka sig, vad kommer jag ställa för frågor och vad blir mina svar?
Vad ska jag ställa för frågor?
Nej, men du går ju en in på djupet. Det är därför man lyssnar på Värvet och Revervet. För att det blir möten och man får ta med sig någonting som man inte gör från andra intervjuer. Det är därför jag tackar jag också. Men det är ju skrämmande. Ibland vill vissa så, jag har ju varit så otroligt transparent i allt från liksom mina föreställningar till intervjuer. Och jag har känt ibland att jag kanske har varit för öppen. Så vi får se hur det här blir idag. Jag kommer kanske att säga nej till vissa saker bara.
Absolut. Men... Det har ju gått i runda slänga 5 år sedan sist. Jag räknade ut, vårt själva möte var den 13 februari 2015. Mm-hmm. Men jag blev lite chockad för att det kändes som det var väldigt varmt. Jag har för mig att du hade liksom typ dukat upp på balkongen. Alltså vi satt ju inte där.
Nej.
Men det kan det ju inte ha varit eftersom det var februari. Så att jag undrar ifall det kanske har varit hos dig 2 gånger och att det en gång har suttits på en balkong.
Vi jobbade ju ihop med det här Kanal 5-programmet tillsammans med Kristoffer Appelqvist. Då kan vi ha varit i min lägenhet. Det här med mitt liv är ett skämt. Men nej, jag vet inte, jag minns det som varmt på ett annat sätt. Så jag blev först, jag trodde du menade själsligt.
Ja, nej för fan. Iskall.
Okej, okay, nej, men alltså den lägenheten, jag bor ju inte där längre, men den var ju fantastisk. Och stort, massa ljusinsläpp. Så den kan nog, liksom, när den låg på i solen, var väldigt varm, så det är inte helt omöjligt.
Nej, hur som helst.
Men det var det du tog med i alla fall från intervjun. Ja, en och en halv timme snack. Att det var varmt i lägenheten.
Ja. Nej, jag kommer ihåg att du... Det var en rolig intervju att lyssna på i efterhand. Jag lyssnade på den nu senaste, igår idag. Det var roligt också att vi gjorde liksom en liten, en och en halv minuts inredningsreportage i början när vi pratade om din konst och sådär.
Aha.
Det var roligt.
Jag valde faktiskt att inte lyssna på den igen. Däremot lyssnade jag ju på den när den väl kom. För jag var nyfiken på vad kom med och sådär. Men jag har aldrig gjort en intervju som jag fått så mycket kommentarer om. Jag tror att jag har varit väldigt dålig genom åren på att så här, lyckas förmedla den jag faktiskt är, eller åtminstone har velat bli i intervjuer just, eller i sociala sammanhang, Twitter, Instagram och Facebook. Det blir lite som en konstig version av mig. Och i Värvet där så fick jag liksom, det kändes som att jag fick visa vem jag var. Och det var flera som var så här, fan, jag har aldrig gillat dig, men nu lyssnar jag på Värvet och du verkar vara världens skönaste snubbe som man vill dricka öl med om man kommer till Stockholm, typ sådana saker.
Det där är väl vad vi kallar för en underhandskomplimang, va?
Alltså... Ja, jag vet, fast det blev... Ja. Men någonstans var det så här, då har man väl ändå lyckats kanske omvända någon persons bild av en själv. Och sen Absolut. Försöker jag ju alltid bry mig mindre om vad andra tycker och tänker än vad jag själv tycker och tänker och sådär. Men det är klart att jag blev lite glad av det, även om det var lite en diss också. Du har alltid varit så jävla ful, men nu ser det ändå okej ut. Ja, tack. Ja.
Vad minns du om vad du var i livet då?
Vad sa vi att det var för om? Det är 5 år sedan. Ja, men då var jag nog mitt i en process, skulle jag säga, av att, jag kommer inte ihåg om jag hade ett break från att dricka då, eller om jag skulle ta det.
Jag tror inte du hade tagit det stora sober-breaket, så att säga.
Nej, och jag hade inte åkt på Under ytan-turnén, tror jag.
Den var inte ens skriven.
Aha, okej. Okay. Ja, det var så. Då var verkligen i begynnelsen av förändringsprocessen. Det låter väldigt pretentiöst, men det är ju det har varit. Det har varit många års slit och gå emot rädslor och terapi och massa annat då som jag har gjort för att komma dit jag är idag. Men nej, då har det ju hänt massor, såklart.
Jag tror att jag hade lite fel. Jag tror att du höll på att skriva den, men du visste nog inte att det skulle bli en turné och att den skulle heta Under ytan. För jag tror att du pratade... Förmodligen så ska jag göra en soloturné, men det blir det sista jag gör. Någonting i den stilen.
Mm, det sista, inte... Ja. Ja. Det låter deppigt.
Det ja, sista, men, så jag du var färdig med stand-upen.
Jaha.
Efter det.
Men jag gjorde ju den och sen tog jag ju ett break. Dock inte så långt som jag hade trott. Kanske just för att jag lyckades göra någonting som jag inte trodde på själv ens. Som i slutändan blev något som berörde väldigt många människor. Jag försöker tänka att jag har inte gjort det bästa än. Men jag tror nog att Under ytan var... Jag kommer nog inte göra en föreställning igen som påverkar folk så mycket. Och då menar jag inte bara folk som satt i publiken och grät. Jag kan på riktigt säga att jag har fått tusentals mejl. Och det fortsätter komma fortfarande eftersom det ligger ju fritt nu på YouTube, Under ytan.
Vad håller jag på med egentligen? Jag vill ju ha en fru, barn och ett stort fint hus på landet. Med en trädgård och... äppelträd och bärbuskar där vi kan sitta hela familjen i trädgården och höra när fåglarna kvittrar och äta frukost ihop. Det är mysiga grillkvällar och utlandsresor med Bamseklubben och jag avslutar dagarna med att läsa sagor för våra barn tills de somnar. Det där är vad jag fantiserar om och är helt uppslukad av. Samtidigt som jag är på en sen efterfest och ligger naken i en säng tillsammans med två tjejer och har en trekant. Ja, ni hörde rätt. Jag befinner mig mitt i en trekant men fantiserar om Bamseklubben och har en fru.
Men alltså verkligen, allt från folk som då har haft alkoholistproblem eller växt upp och inte haft vänner i skolan, känns det här utanförskapet och flyktbeteenden och sånt. Så det var väldigt mycket beröringspunkter, tror jag. Och just själva grejen med drickandet var ju att alla har väl någon som vi känner som kanske borde fundera lite på det där. Och jag vet att det var många unga män framförallt som gick dit i hopp och tron att det skulle vara en skitrolig föreställning bara. Och som fick en sån jävla käftsmäll och smäll i magen. Och bara så att han pratade om mig. Så det är väldigt stolt över att jag gjorde det. Men jag fortsatte ju med stand-up. Så jag höll inte det jag sa att det skulle vara det sista. Men ja.
Ja, det var nog mer en spekulation från din sida. Det var inget löfte.
Okej.
Men du, om du jämför ditt liv nu och då, då, vad är de stora skillnaderna?
Stora skillnaderna är att allt det jag drömde om då... har infriats nu. Jag ville ju ha att flytta från innerstan, komma bort från ytligheten runt mig och även som jag befann mig då. Var ute flera dagar i veckan och fel fokus. Jag ville ju ha ett hus på landet med en fru och en liten familj nära naturen. Och nu bor jag i, inte ett hus, men jag bor i Sundbyberg nära naturen. Jag har en helt fantastisk fästmö som jag har så otroligt roligt med och som jag älskar. Hon är gravid och vi har ett hus i Spanien och jobbet går bra. Så att jag är verkligen, jag kunde inte vara gladare.
Fantastiskt. Det finns nog ingen, jag känner i alla fall, som har varit så öppen med sin längtan efter kärlek som du. Och nu har du den. Hur kom hon in i ditt liv?
Jag var i Mexiko för att skriva en föreställning. Jag brukar alltid åka i januari någonstans. Och så hade jag åkt till Thailand massa gånger. Så det blev Mexiko den här gången. Då åkte jag själv, som jag alltid gör, och skulle knåpa ihop något. Och sen blev jag uttråkad av att vara i Tulum för länge. Så jag tänkte jag drar någonstans där det är lite mer amerikanskt. Så åkte till Playa del Carmen. Där det fanns där McDonald's och Starbucks som jag kände att jag hade behov av då. Och sen så stod jag på en bar en kväll där. Och då var hon där på den baren. Och så började vi prata. Och sen snodde jag med henne. Hon åkte också själv, fast i en grupp med människor. Men med en grupp med människor som inte hon kände. Fast från Serbien då, hon är från Belgrad. Och så hade vi roligt och så frågade jag mig inte om hon ville följa med någon annanstans. Och sen var vi ute hela den kvällen, hade superkul. Dagen efter drog jag till Cancun för jag skulle börja flyga hemåt. Och frågade mig inte om hon ville komma och hälsa på mig där. Och efter att hon hade funderat under dagen så kände hon att det fanns någonting för henne som hon ändå var nyfiken på att upptäcka. För hon var också inne i någon sån här period av att jag trivs inte där jag är just nu, jag behöver göra någonting, jag drar själv. Så kom hon dit och så hade vi superroligt i Cancun och sen tänker man väl att det där kommer jag aldrig kunna bli någonting. Liksom. Men jag minns en grej där i Cancun när vi står på stranden och... jag visste inte, så här, har hon trevligt eller inte? Liksom, för vi var ute med ett gäng flygfolk från Air Canada som vi hade hakat på och drack massa liksom, caipirinhas och grejer. Och så sa hon, tittade mig djupt i ögonen, så sa hon "You make me feel amazing every second I'm with you." Mm. Och det träffade någonstans. Mm. Så att, vi höll i det där och redan 2 veckor senare, så hon hatar snö för övrigt, men då flög hon från Belgrad till Stockholm, från Stockholm till Östersund och satte sig på den där bussen till Åre för att träffa mig. Och då kände jag att hon är ju galen, men härlig. Och där började det. Sen har vi, ja, det är 2,5 år sedan nu.
Vem är hon?
Hon heter Stasha, är 30 drygt. Hon är, om man pratar om vad hon gör på jobbet, så är hon IT-konsult. Och nu är hon ju i Sverige sedan ett tag tillbaka och har precis börjat söka jobb. Det som har gjort att jag tycker så enormt mycket om henne är fantastiskt rolig humor.
Ja,
man blir så, borde jag sagt älska eller?
Mm. Nej, nej.
Jag... Men det känns som när man ska hålla på och prata om det här. Ibland känner jag bara så, varför sitter jag här igen och bara så här fläker? Vad är mitt behov av att så här...
Förlåt, alltså jag skrattar inte åt någonting du sa. Jag hade så svårt att svälja mitt så här att hon är så duktig krypskytt skämt bara.
Aha.
Så
att... Grym på att röka cigaretter och ha Adidas overall.
Ja.
Nej, men jag vet inte. Ibland kanske, jag vet inte. Vi lever i någon slags tid när man inte vågar ta saker och ting på allvar. Så man vågar, liksom, man lever på lånad tid. Så fort man börjar prata från hjärtat så har jag någon så här i sig mitt huvud till mig. Att så här, nej, men nu har du pratat för länge. Eller vem är intresserad av det här?
Men du, vet vad? Det här är jättevackert. Jag ber om ursäkt. Kör.
Ja, men i alla fall. Nej, men hon har ett enormt stort hjärta. Är jätteomtänksam. Hon är sjukt rolig. Och det menar jag verkligen inte bara att hon skrattar åt mina skämt. Det gör hon också. Men hon får verkligen med att skratta flera gånger om dagen. Och sen är hon utöver det jättevacker och sexig och allt sånt. Så att jag... Så vem är hon? Hon är min blivande fru.
Härligt. När ska ni gifta er?
Tanken var i år, i september. Men det kommer vi inte hinna med. För det har varit så mycket med att hon flyttar hit med allt praktiskt. Lämna Belgrad, lägga ner sitt företag där, flytta hit... Och i det också då, graviditeten och allt sånt. Så vi kände bara, nej, det blir inte bra. Så nästa år är tanken. Jag tror det blir ett vårbröllop.
Med bebis?
Med bebis.
Mäktigt ju.
Ja.
Hur känns det att du ska bli pappa då? Du har ju längtat länge.
Ja, det har jag gjort. Det har jag verkligen gjort. Men sen vill man kanske inte bara direkt skaffa barn med någon som man inte känner än. Och distansrelationer kan vara bra på ett sätt. Men för mig var det mest jobbigt. Att liksom slitas mellan hela tiden. Så att det tog ett tag innan vi kände att men nu känner vi varandra så pass mycket. Och vi älskar varandra så mycket så att vi vet att vi vill vara med varandra och så. Men ja, det har varit jätte efterlängtat. Och det är ju nervöst av flera olika anledningar. Men härligt och alltså, typ abstrakt på något konstigt sätt. Jag ser ju magen växa. Liksom, men det känns nästan overkligt. Kan du förstå det?
Ja, jag minns det mycket väl. Jag var ju också... livrädd under de där månaderna,
ja,
för att någonting skulle gå åt helvete.
Ja, hela tiden. Ja. Nu är hon och hämtar sin tjejkompis som ska hälsa på oss från Serbien. Och hon åkte till Skavsta och jag, så här, alltså, jag är rädd att det ska hända någonting. Mm. Jag får så här, jag vet inte. Och sen försöker jag stötta henne när hon blir nojig över minsta lilla prick som hon har fått, så tror hon att det är så konstigt att man, allting tar man till att det handlar om graviditeten. Så här, jag har så ont i vaderna och det måste vara något fel. Fast du simmade ju 2 mil igår. Mm. Liksom, den grejen.
Mm.
Men vi är ett bra team, hon och jag. Vi är ett grymt bra team. Vi stöttar och peppar varandra. Men så ibland när jag är orolig så kan hon säga till mig. Hon bara, babe, don't worry, it's okay.
Mm. Och ni pratar då uppenbarligen engelska?
Ja, vi gör det. Men vi håller på och tränar på svenska. Inte så mycket som vi kanske borde. Men jag har satt upp så här lappar på olika ställen i lägenheten på svenska då.
Mm.
Och så var det någon faktiskt smart människa som sa, men då borde de sätta dem på serbiska också, så ni båda lär er. Men då står det till exempel på kylskåpet, ett kylskåp. Då står det en frys bredvid, en kaffebryggare, en toalett. Och sen så har jag satt den på min egen penis också, det står en penis.
Mm.
Har
du planterat ett fel eller? Så att hon ska tro att någonting heter något
annat. Jag skrev terrass med fel, jag skrev terrass med ett R. Och det var det väldigt många som uppmärksammade.
Okay.
Men nej, det hade varit roligt att göra det. Mm. Men jag vet inte.
Men det kan,
ibland har jag kanske lite för mycket respekt för henne. Mm. Som nu känner jag mig dum för att jag drog ett töntigt penisskämt. 44 år gammal snart. Och som hade med min tjej att göra. Men det är det som är intressant nu tycker jag också i där jag befinner mig. Det händer jättemycket med mig som person och även med mig som komiker. Jag skriver på ett helt annat sätt. För det finns otroligt mycket grejer som snurrar runt i min värld nu.
Mm. Ja, herregud. Det är mycket nya grejer som händer det.
Mm. Jag märkte att jag började kolla på... Jag tittar på barn på ett annat sätt nu. Mm. Jag har alltid tyckt om barn. Om du skulle klippa ut det här bara så skulle det bli så jävla konstigt. Men när jag tittar på dem någonstans och tänker så här... Ja, snart är det där jag som går och håller ett barn i handen. Och som ramlar och ska trösta. Och det finns något väldigt vackert i det.
Tror du att du kommer bli en bra pappa?
Det hoppas jag verkligen. Sen är jag ju liksom, en av de sakerna jag är nervös över är ju på riktigt, vad ska jag kunna lära ut? Jag tror säkert jag kan lära ut en del om att ha bra värderingar och att vara snäll mot andra människor. Och jag har lärt mig massor av mina egna misstag. Så jag tror jag kommer bli en väldigt kärleksfull och emotionell pappa att uttrycka sina känslor och sånt. Men när det kommer till kunskap om andra saker, då får jag förlita mig helt till min tjej. Hon frågar mig grejer ibland om Sverige, jag har ingen aning.
Det här är setup. Och det är punch. Och det var vad pappa hade att lära dig.
Ja, ja. Och det här är en hot shot, vet du. Så då har du 2 centiliter galeon.
Ja.
Nej, men det är ju nästan som man tänker att... Nej, så blir det. Men jag kan väl kanske... Men jag tänker det, när man väl sen ska börja lära dem saker, då har de ju böcker. Så det är perfekt om man ska läsa läxor med dem. Nu får man ju lära sig själv. Och så kanske man minns till och med att... Ah, det här var jag väldigt dålig på i skolan.
Vi har ju det gemensamt att vi har tjejer som inte kommer från Sverige. Min fästmö är fransyska. Och det tänker jag är, det är lite intressant. Jag vet inte om det är ett problem för er, men Cecilia har liksom sagt så här, fan.
Jo, fransyska heter Cecilia.
Ja, det är ovanligt. Ja. Men hennes pappa är spanjor och de älskade Paul Simon. Ja. Eller Simon & Garfunkel.
Ja.
Men hon har sagt ett par gånger att du tycker att jag är rolig och skön nu, men du skulle ju höra mig på franska. Jag är så jävla witty liksom.
Aha.
Och på ett sätt, så, nu, hon förstår ju allt som jag säger. Men det är ju en begränsning, alltså att det är en viss del av personligheten som, nyanser som går förlorade.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag kan verkligen förstå den, men jag har aldrig upplevt den. Alltså från sekund ett hade vi skitroligt. Och jag har inte, alltså aldrig någonsin, jag menar, jag är ingen expert på engelska och inte hon heller, men nej, det har aldrig varit, jag vet inte, det kan ju låta oerhört pretentiöst och fånigt sådär, men alltså humor, om man uppträder utomlands, som jag ändå har gjort en hel del, England, Skottland, var i New York en sväng, man pratar om att comedy needs to travel, att humor kan inte vara lokal, så jag drar skämt om IKEA i till exempel Serbien, innan de ens har IKEA så kommer inte det funka och liknande. Så att humorn för att funka mellan olika länder måste vara universell. Och med mig och Stasha så har det liksom funnits någonstans ett eget humorspråk som inte har varit avgörande utav språket det framförs på. Mm. Utan bara, nej, jag förstår dig, men jag känner inte igen mig.
Okay.
Däremot så kan det vara ibland när man ska förklara vissa saker som jag kan känna, eller så här, att man inte har den. Eller ibland man lyssnar på radio och så... Ja, men som till exempel, jag älskar, nu inte det radio, men jag älskar Jonathan Unge. Jag tycker han är helt fantastisk. Jag får boka honom i 5 år till min klubb, men det går inte. Det närmaste jag kommit var att absolut, jag ska läsa mejlet alldeles strax. Det är väl så nära det har kommit en bokning. Och honom kan sitta och titta på, och då förstår ju inte min tjej, för att hennes svenska är inte riktigt bra. Och där kan jag ju önska ibland att tänk om hon blir så bra någon gång så att vi även kan dela den grejen. Men det vore att kanske gapa efter för mycket.
Ja, men det tror jag inte. Men en sån här grej är ju givetvis att ja, men hon vet ju inte vad 5 myror är.
Nej, men det kan hon ju upptäcka nu.
Ja. Ja.
Och också kanske lära sig tillsammans med vår son som det ska bli.
Mm. Men det kan jag också tycka är ganska härligt. Alltså just befrielsen av, för att det blir jättespännande att höra vad liksom en människa som är född i då Serbien eller Frankrike i det här fallet. Alltså okej, vad var ditt 5 myror så att säga?
Mm. Just det.
Ja. Skit i det nu. Jag tänker också att jag ska, bara apropå det här med att vi har gjort en intervju förut. Vad säger du om Stand Up Sverige 2013 visar vi nu då?
Det var bra då, men nu är det fantastiskt. Svensk stand-up har, jag kan ha sagt det då också, har aldrig varit bättre. Men det, jag säger det i så fall igen nu. Det har aldrig varit bättre. Det har aldrig funnits fler olika komiker. Ett tag var det bara så att alla var 38 och vita män i stort sett. Alltså 85% av alla komiker var så. Men nu idag har du ju liksom HBTQ-människor, du har straighta, tjocka, smala, liksom snygga, fula, folk från Norrland, från andra länder som har flyttat in. Alltså det är så, liksom, folk som är svinkola, folk som är lite töntiga, som skämtar om det. Någon som skämtar om, åh, jag är så tjocka. Alltså det finns ju, det är mängder av olika.
Vilka svinkola komiker finns det?
Man får nog ändå säga att, jag skulle säga att Thanos Fotas är en av våra favoriter på Raw. Han är, skulle jag säga, är svincool. Sen tycker jag att Messiah är slick. Vad har du mer? Jag själv naturligtvis. Ja. Och så vidare.
Mm, jag förstår. Du, hur ser dina dagar ut nu då, våren 2018?
Jag brukar vakna och sen äter jag frukost med min tjej. Antingen har hon gjort frukost eller så har jag gjort det. Sätter mig mer eller mindre direkt. Vi har ju en sån här policy nu att vi inte ska ha telefoner vid måltider. Just för att jag tycker man är för mycket på dem ändå. Men när det är klart så börjar jag jobba direkt. Och då sitter jag ofta hemma i lägenheten i Sundbyberg och jobbar, för jag trivs otroligt bra i Sundbyberg. Eller sitter på terrassen och så. Jobbar och så helt plötsligt så klockan 2 utan att man har hajat det. Och då försöker jag äta någon lunch, antingen hemma eller ute.
Vad är det för jobb du gör när du jobbar?
Jag driver ju då min stand-up-klubb Raw, som gör shower varje helg i Stockholm. Och så gör vi turnéer. Vi släppte precis idag biljetterna till vår första Sverige-turné på 5 år. Och då sitter jag ju, då har jag bokat alla arenorna. Jag sitter och förhandlar med arenorna och med komikerna och deras agenter. Jag tar fram artwork, hur det ska se ut, vad känslan ska vara i det. Jobbar med våra byråer som programmerar all marknadsföring, uppdaterar hemsidor, försöker tänka i nya banor, hur kan vi göra det vi gör bättre, vilka DJ som ska spela, hur ljud och ljus ska se ut, jobbar med sponsorer, försöka få in Raw i TV igen för det är så jäkla bra. Ja, men alltså det är mängder av grejer. Så det är väl det. Och sen har jag ju också egna förfrågningar när jag jobbar som liksom konferenser eller när jag gör vanliga stand-up-gig och skriver skämt om vartannat sådär och liksom, ja, typ så. Och just det, podcasten också.
Precis, jag skulle komma till den. Raw Comedy-podden heter den.
Jag tycker det är roligt att köra just de här Wikipedia-grejerna på alla komiker. Men du har inget mellannamn?
Inte officiellt, nej.
Men vad har du inofficiellt?
Men det har jag faktiskt aldrig sagt till dem, förutom min fru.
Men, ja,
och det är bara för att hon
klassen.
Ligger med mig.
Vad är det då?
Måste man ligga med dig för att du ska säga det?
Nej, men alltså det får... nej.
Alltså jag kan ändå offra mig för namnet skull. Liksom.
Du, men... tänk om det är så här Lars eller något så här lame, förstår du? Så att det inte riktigt blir värt det. Man bara, amen.
Hur kommer det sig att du gör den?
Pengar, faktiskt. Nej, jag kände väl lite grann att... eftersom jag inte syns i TV speciellt ofta överhuvudtaget. De få gånger som det kommer någon fråga som är intressant så brukar jag tacka ja. Men oftast är det inte så intressanta frågor. Jag är ingen så här farmen VIP-människa. Det kanske är roligt, men jag vet inte. Jag har aldrig velat vara en lekkändis. Och sen går jag inte på kändispremiärer. Så att det enda sättet jag syns på offentligt är ju via min Instagram eller Facebook, vilket berör enormt få människor. Så jag kände väl så här, kanske att om jag överhuvudtaget ska göra någon till soloturné, vilket jag är väldigt sugen på nu med allt det nya som händer. Det hade verkligen varit kul att göra en uppföljare på Under ytan. Att Hybris fick vara en mellanföreställning, men så kommer nu Ovanför ytan. Eller någonting. Någonting som kopplar tydligt till den, men att det är en fortsättning. Mm. Men då måste jag ha en plattform liksom. Och jag har inte det. Och en återkommande plattform så folk får lära känna mig bättre. Och se om de gillar mig och min humor. Så då bygger jag väl någonstans där. Det går inte att göra det via lite så här Instagram-bilder hit och dit. Så det i kombination med att jag älskar att snacka med folk. Jag gillar möten. Speciellt som jag pratar om att man sitter med sina mobiler hela tiden. Man träffas men man möts inte. Och att leda ett samtal där man bjuder in till exempel som kommande har typ så Ann Söderlund kommer sitta tror jag med Patrik Ekwall och sen har jag så Messiah Hallberg med Olle Palmlöv och alltså, försöka hitta en dynamik mellan dem som möts så att de inte nödvändigtvis känner varandra och se vad som händer i det mötet och försöka göra det kul.
Vad är planen då?
Ja, men planen är att göra den återkommande och ha något eget liksom sådär. Jag gjorde några YouTube-serier som heter På väg, där jag träffade olika människor och sådär. Men jag känner mig inte klar med riktigt att så här, göra något bra som inte bara är stand-up. Nu tar ju nästan 80% av min tid i att driva Raw, för vi är en extremt slimmad organisation. Det är ju mer eller mindre jag och ett antal väldigt duktiga frilansare som gör allt vi gör. Men att ha någonting där jag får vara programledare eller komiker i något återkommande, och då är podcasten perfekt. Sen om någon liksom lyssnar på det och säger, just det, den där gamla jäveln, fan tog han vägen? Han kanske kunde vara kul att ha med i det här. Då vore väl det jätteroligt. Jag tror att jag har mina bästa dagar som komiker framför mig, och eventuellt programledare, inte bakom mig. Vore det så är det tragiskt, för jag har fortfarande inte fått göra något som jag tycker är riktigt jäkla bra.
Mm. Det är ju väldigt kul att ha podd, tycker jag.
Det är jätteroligt, är det? Ja. Dock inte så kul när avsnitten är inte, liksom, micken är inte på uppdragen. Det kan jag tycka är lite tråkigt, kanske.
Var det någon som satt utan mick?
Vi gjorde ett avsnitt med Olle Palmlöf och Messiah Hallberg, för jag tyckte det skulle vara kul på att de både var unga papper, båda var journalister, men de är också satiriker. Det fanns många beröringspunkter och att, liksom, som jag tyckte var kul. Det blev ett jätteroligt samtal, men då var inte Olles mick uppe, fastän okay. Vi hörde och allting, så att det gick inte att sända. Så det blev ingen podd i onsdags, vilket är svintråkigt.
Ja. Du, jag tänkte vi kunde lyssna på ett klipp från förra gången.
Jag mår ju som bäst när jag inte är i Stockholm. Men tyvärr så har jag ju, det här mitt företag är, och det här mitt företag växer och så. Men jag hoppas ju någonstans att kanske bo i en villa någonstans utanför Stockholm. Så
jag skulle vilja bo helst då, om du fick drömma.
Jag vill ju, mina vänner är också helt viktiga för mig, så att jag skulle inte vilja bo för långt bort från dem. Samtidigt så är jag i en ålder nu där alla mina vänner har i stort sett barn och familjer, så det måste ju planeras in liksom månader framåt. Så att de finns ju inte där på samma sätt. Och då vill man väl hitta en livskamrat som man är med, och då måste den personen vara någon som är ens verkligen bästa vän, om det är den man ska vara med hela tiden. Så först när jag har henne så kan det väl bli aktuellt. För jag tror inte på att flytta ut till liksom Nacka eller liksom, jag vill säga, Nyköping tänkte jag ta, men så var jag där och kollade och det var ju okay. Nej. Ja, det, där vill man inte bo. Nej. Eller man, jag vill inte. Men ja, om jag fick välja, kanske så här Sigtuna, Vaxholm kanske, gärna nära naturen och vattnet.
Vi har egentligen pratat om det här, men det är ju väldigt roligt att du har, alltså att du har tickat av de här boxarna på något sätt.
Ja, det var väl roligt att höra det, för att jag vet inte om du tror på attraktionslagen, men det är så många som pratar om den och har gjort det så länge. Och det är, alltså, jag tror verkligen på den. Om man inte känner till den så är det ganska enkelt att den energi man sänder ut i universum är den man får tillbaka. Är du negativ så kommer du få negativ energi tillbaka. Är du sur mot folk så kommer du få sur grej tillbaka. Ler du mot någon så kommer du kanske inte varje gång få leenden, men många gånger. Det är därför positiva människor alltid har sån tur och sura människor alltid har sån otur. Men verkligen så här, set your mind to it. Alltså om du har en plan utan en riktning, hur ska du kunna ta det någonstans? Och jag blir väldigt glad när jag hör det här, för allt det jag pratar om har ju hänt.
Mm. Och vårt förra samtal kretsade ganska mycket kring Knakla i brak, och då var det ju, du hade sånt jävla driv där. Ni hade kontor på Skeppsbron mitt i Stockholm, Gamla stan. Och du hade precis anställt fler och sådär, du tagit in någon hemlig partner. Vem var den hemliga partnern förresten?
Kan det ha varit André Lindshåten, okay, eventuellt?
Kanske.
Skulle jag tippa på, som blev våran tv-chef då. Vi startade upp ett tv-produktionsbolag tillsammans med vårt management och tillsammans med live-verksamheten.
Ja. Vad fan hände?
Det som hände var väl lite olika saker. Bolaget finns ju kvar, men de anställda finns inte kvar, de som jobbade då. Jag och min kollega gjorde så annonser via Monster och massa andra ställen, och sökte 250 pers till två av de mest viktiga tjänsterna. Men vi gjorde fel rekryteringar. Sen så var jag då inte... Jag har alltid jobbat själv. Och jag har enormt höga krav på mig själv. Och det har jag även på de som jobbar med mig. Och när det inte riktigt blev så, så hade jag, var jag inte så snäll när jag kommunicerade. Att jag var missnöjd. Så jag vet att jag gjorde folk ledsna och så omedvetet. Men jag hade sagt samma saker idag. Men jag hade sagt det på ett mycket mer diplomatiskt och snällt sätt. En av många saker som min fantastiska tjej har lärt mig, det hon brukar säga, don't create enemies. Och det har jag som ett mantra nu i varenda mejl jag svarar på, om det är någonting jag är upprörd över idag Men det som hände då var väl att jag var inte en bra chef då. Många av de beslut jag tog var bra, men jag var inte en bra chef och vi gjorde dåliga rekryteringar skulle jag säga. Folk höll inte det måttet jag vill ha för att ta min organisation dit jag skulle. Och sen förlorade vi väldigt mycket pengar. Huvudgrejen var att vi gick in och tog över driften över Fjäderholms scenen. Det finns en stor scen där ute som heter Fjäderholmsteatern som vi döpte om till Fjäderholmsscenen. Skapa en hemsida, vi bokade allt från Pernilla Wahlgren och liksom Rickard Wolff och Sarah Dawn Finer till stand-up-grejer med David Batra och massa annat. Men det blev en sommar, en vanlig svensk sommar med typ en soldag och då sitter inte folk och åker ut i skärgården. Så jag förlorade fruktansvärt mycket pengar där ute och då var jag tvungen att säga upp folk. Så det var ju jättetråkigt att behöva säga upp folk naturligtvis. Men minns speciellt en tjej som heter Diana som hade jobbat hos Bindefält och kom över till oss och sa upp sig från en fast anställning för att börja jobba hos oss och fick sluta. Den var riktigt tuff och den gör fortfarande ont. Men så är det ju att vara egenföretagare och entreprenör. Man kan inte klara allt. Så nej, men då höll bolaget på god konkurs. Men som tur var i samma veva så hade Under ytan börjat gå otroligt bra och sålde väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så jag, den vinsten från den la jag på att betala tillbaks då alla människor. Men jag fick sitta och ringa själv tillsammans med en del av min personal och be om uppskov och säga att vi har inte råd att betala. Det finns inga pengar. Men om 90 dagar så kommer vi kunna betala. Alltså ni har två val. Antingen så skickar ni det här till inkasso, då kommer vi behöva sätta bolaget i konkurs, då får ni ingenting. Eller så ger ni oss 90 dagar och försöka betala tillbaka, så kommer vi nog kunna göra det. Och sen betalar jag tillbaka varenda jävla öre. För att jag har själv blivit blåst på jättemycket pengar av en person som heter Micke Silversköld som fortfarande jobbar med bulvaner. Han tog 700 000 från Raw en säsong. Satte sitt bolag i konkurs och sen försvann. Och jag sa till mig själv att jag ska aldrig någonsin göra så mot någon. Mm. Så att, det var ju fantastiskt att göra en sån vinst som den första solutionen blev. Sen var det lite tråkigt att behöva betala allting, bara skulder. Men jag ville inte att mitt företag eller jag skulle förknippas med en konkurs. Mm. Och jag ville göra rätt för mig.
Och tv-satsningen blev det liksom ingenting av heller?
Nej, vi fick in några grejer som vi gjorde tillsammans med Stockholm Köpenhamn, ett produktionsbolag här i Stockholm som är väldigt duktiga, där vi gjorde en samproduktion mellan Knakelbrak och dem. Men idén var ju god liksom, att ha management på ett antal duktiga komiker. Vi hade ju Nisse Hallberg, Messiah, Kristoffer Appelqvist, vi hade Brynolf och Ljung, folk som verkligen har lyckats nu och slagit igenom, och flera stycken andra också. Och sen tanken var ju då att göra bara roliga program, humorprogram rakt av, nischa oss med de här personerna som profiler. Och alla de här är ju idag stora tv-stjärnor och skådisar och allt sånt. Så vi hade något bra på gång, men vi hade inte uthålligheten. Det fanns inte ekonomisk kraft för det. Vi hade behövt någon som hade känt bara, det där är grymt. Men då måste man ju upp en omsättning på runt 80-100 miljoner. Och vi kom aldrig dit. Vi tog inte det steget. Vi låg på 32 som bäst.
Jag fattar. Känns det som ett misslyckande?
Ja, lite grann gör det. Som sagt, det var tråkigt att behöva säga upp personalen. Det var det. Och jag tror vi hade kunnat göra det bra. Men jag är inte säker på att det hade blivit bra i slutändan. Varken för personalen eller för mig att fortsätta. För att det var mycket press och stress. Och jag tror att jag behövde göra det här misslyckandet och förstå i efterhand hur folk kanske hade mått. För att lära mig någonting av det. Och landa i det och lära mig av det. Hade vi bara kört på så hade jag nog kanske bara fortsatt vara arg och skälla ut folk liksom för att missa. Men det var som en person som hade beställt grejer för 32 000 spänn utan att fråga mig. Alltså så här, fodral till datorer och massa andra saker. Vi har inte ens kollat storlekarna så att det passade våra datorer. Så det var alldeles för stora fodral. Och dessutom så hade personen
ifråga... Jag tror ni försökte lura mig på mig ett sånt.
Ja, men ja. Nej, men personen ifråga hade också satt en logga, som eller våran slogan, vi gör Sverige roligare, rakt över loggan. Som om du skulle sätta det rakt över en McDonalds-logga. Vem gör det? Och sen då beställt det för 35 000. Jag bara kasta allt. Mm. Så sådana saker. Och då blir jag vansinnig. Och då har jag svårt liksom. Men idag hade jag väl kanske sagt det lite snällare. Men jag hade blivit upprörd. Hade inte du, blir man inte upprörd?
Jo. Visst.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Tror du att du kan göra den där resan igen och köra?
Jag tror inte att jag är sugen på att göra den där resan igen. Jag är i en position nu, Kristoffer, där jag har faktiskt någonstans lite grann förlikat mig med men alltså så här, jag trivs otroligt bra i livet. Och det viktigaste för mig är inte att jag ska slå igenom som komiker, eller att jag ska bli igenkänd på stan, eller att liksom det ska skrivas bra om mig. Det vore roligt om det hände, men det är absolut inte där mitt fokus är. Jag vill ha en familj, och jag vill vara en närvarande pappa och en närvarande man, och inte hålla på att springa runt och hålla på att pilla med sociala medier eller sånt. Jag tror att det kom till insikt när jag var i New York och gjorde stand-up en månad. Och från att ha gjort totalt fiasko till att avsluta med en mindre succé, där jag vann en talangtävling på en av New Yorks mest kända klubbar och blev bokad till en festival och fick massa fina ord, då kände jag så här, jag skulle nog kunna få det här att flyga om jag stannade här och körde liksom skiten ur mig i 2 år. Och min tjej sa till mig, babe, we can do it, if you want, we can do it. Men då kände jag bara så här, nej, det här är inte där jag vill vara just nu. Det vore väldigt egoistiskt av mig. Och att, ska hon ge upp allt för att jag ska... Jag har redan ett bra liv, det här skulle jag gjort tidigare. Men då hade jag inte varit tillräckligt bra. Så det är där jag är nu också. Jag är inte sugen på att dra igång något som kommer ta ännu mer av min tid. Jag trivs med att kunna vara med min tjej, spela golf, resa. Och så gör jag de här grejerna jag gör nu. Det är tillräckligt. Jag behöver inte bli svinrik.
Skönt. Hur blåser man Raw på 700 000?
När vi då gjorde Raw, det här var, det gjorde vi på Blue Moon Bar som den här idioten drev, som har blåst folk sedan urminnes tider. Att inte han bor på botten av Nybroviken är för mig en gåta. Men han hade Ticknet-konto som det hette då, nu heter de ju Ticketmaster. Men han hade Ticknet-kontot, så alla våra pengar för biljettköpen gick in på hans konto för en hel säsong. Och sen så hade jag betalt komikerna utifrån mitt, och sen så snodde han alla pengar och försvann under ytan. Och hade då andra människor, ingen som svarade på samtal överhuvudtaget. Åker upp i kontoret, ingen har sett honom. Så jag hade ju betalt alla komikerna och dessutom då blev av med alla pengarna.
Tungt.
Ja, man ska inte hata människor och man ska inte slå dem. Men Micke Silver själv skulle kunna göra ett undantag.
Men det låter ju superkriminellt, kan du inte sätta dit dem?
Vi försökte, Sony Music var ju delägare i mitt bolag då. Och det drogs ju upp i rätten och så. Men han hade ju satt bolaget i ett konkurs. Och sen så spränger de han för näringsförbud. Då har han andra människor som jobbar åt honom. Så att det gick inte, det fanns ju inga pengar att hämta ur något bolag. Då hade vi liksom Sony Musics människor som försökte få tillbaka pengarna. För hälften var ju deras pengar då.
Shit. Mm. Ja. Men du, Raw, hur stort kan det bli? Vad är planerna?
Alltså som det är nu, så vi har ju, våran teater vi har på Hilton, den tar ju 350 personer nästan. Och det är ju fullt i stort sett varenda helg, vilket är helt fantastiskt. Och så gör vi bruncher där också på dagtid, så folk kan liksom komma och skratta på dagen och sen gå ut och ha med sig massa positiv energi. Men hur stort kan det bli? Jag tror att vi behåller klubben i såklart i Stockholm och fortsätter på Hilton där vi är, men också göra lite eventuellt och kanske podden på turné, kanske skapa en talkshow-grej där i någon slags råregi. Jag har lite andra små idéer, men nu åker vi på en Sverige-turné. Självklart få in det tv på något sätt, och inte tv nödvändigtvis traditionellt, men på något sätt få in det i folks mobiler. Så det sitter jag och kikar på och pratar med sponsorer. Men det är väl typ där. Jag blev också försiktigare sen kraschen, får man väl ändå säga att det var. Även om vi inte gick i konkurs så var det en krasch. Jag har blivit, jag tror, duktigare och försiktigare. Mm. Men jag har fortfarande kvar mitt driv.
Men de här stora internationella komikerna, det lämnar du till andra numera? Eller?
Det finns folk som gör det så otroligt mycket bättre än jag. Min vän Behrang Charokhny på Show Night, de är fenomenala. Eller han är ju grym. Så det är väl det ena. Men sen också en sak som hände till varför jag inte hade lust att göra det där längre var att konkurrensen, om vi bara tar England till exempel, eller Storbritannien, är enorm mellan att få nya komiker. Så de åker upp till Edinburgh, oftast då den här festivalen i en månad, kollar vilka som är absolut hetast av de nya, signar upp dem, och så måste de kunna erbjuda dem då guld och gröna skogar för att de ska välja just deras bolag, för att annars har de ungefär samma affärsidé. Och vad de gör då, de säger till exempel då Mick Perrin, som jag jobbade många år med, Eddie Izzard och Dylan Moran och flera andra, så säger de så här att ja, men om du går med oss så kommer vi kunna erbjuda dig Sverige, Norge, Finland, Holland, Belgien, Frankrike, Spanien utöver Storbritannien. Och så säger då den här snubben, ja men jag är gärna med. Och då säger de till oss att ja, ni måste boka Mike Stewart. Så bara, ha, vem är det? Men det är en av våra nya artister, han är fantastisk. Men ingen vet ju vem han är här. Men ni kan inte bara ta russinen ur kakan och boka Eddie Izzard. Ni måste ta dem här också. Och då fick vi göra det och slet häcken av oss, men torskade ju på alla de giggen då. Kände bara så här, men ska vi sitta och göra Eddie Izzard var tredje år för att tjäna det vi gör på dem, som sen bara nollas av alla förluster vi gör. Och framförallt att vi skapar en negativ energi i bolaget och för mig själv när vi gör inom citationstecken fiaskon. Vi sliter, men vi får inte dit mer än 100-150 personer på vissa av de här som ändå är bra jobbat, men så blir det noll kvar. Så det var ohållbart på, av flera olika anledningar.
Jag fattar. Ska vi lyssna på ett klipp till?
Ja. Vad retorisk fråga, känns det som. Det kanske kommer falla sig naturligt att jag fasar bort mig från stand-up-scener och från tv-rutor för att bli mer bortglömd. Men det är inte så att jag tillhör, så får jag bara, åh, där är ju han. Det är klart att folk känner igen mig, absolut. Men jag är inte på en nivå där alla vet vem man är, långt ifrån. Men det kanske är det jag behöver göra för att liksom sluta bry mig så jäkla mycket om vad andra tycker och tänker. För jag har gjort en jäkla massa terapi, men jag mår bättre. Men jag är fortfarande fascinerad över hur det kan vara så viktigt för mig när någon säger något, att jag tar åt mig. Liksom. Det stör mig att jag inte är starkare.
I det här skedet i livet så var det så här, ja, men jag fasar ut stand-upen och blir entreprenör på heltid.
Mm. Återigen så har det ju blivit så. Det är inte ofta man ser mig köra stand-up idag. Jag jagar inte gig. Jag får lite gig här och där, men det är på Raw jag kör. Och när jag bokar mig där så bokar jag mig ofta som MC eller konferensier. För jag tycker det är så jäkla roligt att skapa humor i nuet och improvisera och snacka med publik. Och det innebär då alltså att jag är uppe mellan komikerna och kör 7-8 minuter här, 6 minuter där, 10 minuter där. Bortsett från det så gör jag inte speciellt mycket stand-up, utan det är entreprenör. Så jag har ju fasat bort mig, men någonstans så känner jag väl, jag har nog en tredje föreställning i mig som jag vill göra. Jag känner att jag vill det. För jag tycker själv att jag är på en all time high i hur jag mår, och det påverkar också hur jag är på scenen. Jag kände det så tydligt för några veckor sedan när jag stod på scenen. Det kändes en enorm kärlek från min blivande fru, och hur fantastisk hon tycker att jag är. Och jag hade haft en helg med massa härliga vänner, och jag bara kände mig så här, du vet, untouchable. Så när jag gick upp på scenen så kände jag mig så fri att så här, så jag bryr mig ingenting. Jag har världens respekt för er som publik för att ni är här, tänkte jag, men det gör mig ingenting. Om alla 350 skulle tycka att jag var skittråkig, så kommer jag ändå gå därifrån med leende från liksom öra till öra. Och den känslan är den jag har mycket nu när jag går upp på scenen. Det är bara, det är så lätt och det är så skönt och det är så avslappnat, och det är väldigt mycket jag på ett sätt som är, jag söker inte den där bekräftelsen längre. Jag är fri, och det vill jag gärna ta på en soloturné. Men då har jag ju då behövt fasa in mig igen i stand-upen. Så det är väl en liksom som jag, alltså Raw-podden, Raw Comedy-podden är ju en del av det, att så här, hej, jag finns fortfarande och så här tänker jag just nu, och det här tycker jag är kul att prata om och snacka om och skoja om. Så att, nej, det blir nog en tredje. Om det blir en ovanför ytan eller något bättre namn, det vet jag inte. Men
då blir det, vadå, till hösten 2019?
Ja, det skulle jag säga är nog en väldigt bra gissning.
Hur mår ditt Stockholmshat då?
Men nu har jag flyttat från Stockholm. Nu går jag i Sundbyberg.
Hela vägen till Sundbyberg.
Jag drog det som ett, jag har ju det som ett skämt. Jag fattar inte varför folk garvade. För jag sa liksom, om jag har lämnat Stockholm och liksom, jag är trött på Stockholms attityd och liksom, ja, men att en så här barista, jag jobbar som barista, ja, du kokar kaffe. Alltså att det ska heta andra saker i Stockholm än vad det heter i resten av landet. Allt sånt där och liksom stressade människor på McDonald's med så bara, ursäkta, Big Mac kan ta en minut. Har du tid att vänta? Alltså på riktigt, nej, jag hinner inte. Alltså sådana saker, det stör jag mig fortfarande på. Men så sa jag då, så nu har jag flyttat från Stockholm, så jag bor i Sundbyberg. Och så började jag få garva, och jag tänkte, varför skrattar de åt det? Det är jättefint i Sundbyberg. Men så var det någon som sa, nej, men det är ju för att du säger Stockholm. Man tänker att du har flyttat till en annan stad. Jag bara, ah. Nej, men så att, hur är det med mitt Stockholmshat? Det är en fantastiskt vacker stad, speciellt en sån här dag, nu när våren kommer. Men jag har aldrig haft något problem med Stockholm som stad. Det är ju de här nöjesguiden-människorna som jag av någon som jag har, liksom, jag vet inte vad det är, men det är mycket mindre nu. Jag går runt i mjukisbrallor i Sundbyberg mest hela tiden och ser inte dem. Det är ytterst sällan jag är i innerstan.
Nu känns det lite som att det är så här, en sen kommer följdfråga, men nu är det ju allting i ditt liv så jävla stabilt, men det var ju en lång jävla period när ni inte fick in Stasha i landet.
Ja.
Hur var det?
Ja, det var ju fruktansvärt jobbigt var det. Bitvis, för att, men liksom att någon annan sitter, någon papper, det ska avgöras med papper kring kärlek. Det finns någonting, jag vet inte vad det är med det, men det, att kärlek och pappersarbete borde inte ens få vara i samma mening. Men det var där vi hamnade. Vi sökte sambovisa och fick fylla i, jag menar, 1 miljard papper om liksom hur vi har träffats och allt sånt. Och det är väl fair och fine liksom, så att man styr vem som kommer in. Men att det inte spelar någon roll om vi skulle gifta oss. Det spelar ingen roll om hon blev gravid. Det var liksom att vi förlovade oss. Ingenting spelar någon roll. Utan det var bara, nej, ni får bara vänta. Och sen ser man då, vi var min grupp som hette I väntan på familjen, har jag för mig, på Facebook. Eller Vi som väntar och sånt där. Och så ser man folk som har fått beslut, alltså som har sökt långt, långt efter oss. Och så börjar man kolla upp och så bara hör man från flera stycken som säger att Migrationsverket försöker förbättra sin egen statistik för att de har så fruktansvärt långa väntetider och att de har blivit anmälda till liksom, olika nämnder och sånt för diskriminering och vad det är. Och så hade vi vetat att vi hade väntat i 14-15 månader och mejlat varenda vecka nya saker på liksom, här har vi rest tillsammans, här är bilder på oss, alla tips vi hade fått då. Och efter 14 månader så ser man folk som har sökt för 3 månader sedan som redan har fått beslut. Alltså jag var vansinnig. För att de då ska se bättre ut, för att då har de tagit snabbare beslut. Så tänk om du har stått i kö till liksom, du ska handla och du har stått i flera dagar för att köpa de här konsertbiljetterna. Så bara låter de folk gå före dig bara. Det är fruktansvärt illa. Och den situationen sitter ju mängder av människor i. Och även folk som hade det värre än vi. Då var inte hon gravid och så. Så det finns ju folk som sitter med barn. Som har väntat i 2 jävla år på Migrationsverket. Som har alltså splittrade familjer som inte får vara i samma land. Och i Stashas fall då så är hon från Serbien som sagt. Och de är ju inte med i EU. Så hon fick ju bara vara ett visst antal dagar i Sverige. Sen fick hon inte vara här. Tur då att jag liksom har ett jobb där jag kan styra själv vad jag är och jobbar. Så jag har ju varit jättemycket i Serbien.
Okej. Hur är livet där?
Ja, men jag hade ju ganska mycket fördomar. Det kanske man har. Men jag tänkte så att serber är så här... De röker röda Marlboro till frukost, lunch och middag. Och har så här bettingproblem. Och alla har Adidas overall. Men så åkte jag dit och så, ja, så var det så. Ja. Nej, inte riktigt. Men hur är... De är otroligt gästvänliga. Det är ett fattigt land. Enormt fattigt land. Medellönen i Serbien ligger på 300 euro. Vilket är helt absurt. Mm. Men sen är det såklart att det är kanske inte de förhållandena som min tjej kommer ifrån. Och hennes liksom, umgänge så där. Och Belgrad är en fantastisk skolstad. Men trots då att de är så fattiga så är de enormt generösa. Alltså du får typ slåss för att ta en nota där. Så även om du går iväg innan du ens sätter klart, för folk sitter med efterrätterna och du har lärt dig och du går iväg till servitören för att säga så här, jag vill betala det här. De bara, no, it's already been taken care of. Och det är så här, you fucking kidding me again. Mm. Så att de är enormt generösa. Min tjej, hon så här, you Swedes are so strange. När vi kommer på middag till folk så hon bara, you bring a bottle of wine. Jag bara, but that's nice. Hon bara, but that's nothing. Alltså hon sa i Serbien, vi tjänar ingenting. Men de kommer med liksom, såna fina presenter när de blir bortbjudna. Eller på speciellt födelsedagsgrejer och sånt. Hon bara, because you see, the reason is in Serbia, you will be ashamed if you didn't come with a good gift. But you don't give a fuck. Det är väldigt roligt. Vi bryr oss inte om vi har gjort bort oss. Vi kommer dit med en pissgåva.
Så nu ifall jag och Cecilia bjuder hem er, då kommer ni med någon sån jävla juicepress för 6000 spänn till oss.
Ja, alltså om jag har förstått henne rätt så är det det vi ska göra. Ja. Så det är bara att bjuda in.
Vad säger du om tisdag? Du, vi pratade om mål senast. Hur ser dina mål ut nu?
Ja, jag tror att jag behöver skaffa mig mål. Det blir väldigt tydligt i båda de här klippen du har spelat upp hur enormt målinriktad jag var. Även om jag pratar om en önskan så fanns det ett tydligt driv och mål. Och nu när jag har nått så många av mina mål så känns det som att jag kanske har tacklat av lite grann. Och det är väl inte så bra. Men samtidigt så är det väl fint att kunna stanna i och njuta av det man har nått och inte bara ska vara på väg vidare någonstans också. Men det är som det här med Stockholmsstressen. Det är Thomas Oredsson, min gamla lärare på stand-up-linjen. Vi har ett liknande skämt.
Du drog det här förra gången.
Jag gjorde det, du behöver inte göra det igen då.
Men jo, gör det.
Ja, men alltså det är att man står på en plats, som i mitt fall då, att jag står på landet och blickar ut över havet. Och tänker för mig själv, så här, fan, hit borde man ju åka. Den grejen, att man inte stannar utan man hela tiden är på väg till nästa grej. Därför folk sitter med sina jävla mobiler när de äter middagar. De är ju där. Var med dina vänner. Sitt inte och pilla med något annat någon annanstans. Och jag har varit likadan och blivit bättre. Men jag känner väl att jag kanske borde ha några mål. Men samtidigt så njuter jag så mycket av det jag är idag. Men jag skulle säga att mitt mål nu är att förbereda mig inför vårt första barn. Och att stötta min tjej så mycket det går. Och på ett arbetsmässigt plan, ja, en tredje soloföreställning. Och sen sätta podden så att den verkligen blir bra. Och att det blir lite så här också, träffa roliga människor som man tycker om en gång i veckan.
Jag tycker den är bra.
Ja, men du har lyssnat.
Ja, herregud.
Ja. Ja, vad kul. Tack.
Det är klart jag har. Och jag gillar dynamiken i att du har så här Magnus Bettner i ett avsnitt och sen är det lite mer seriöst och sen ett annat avsnitt med.
Jag håller på att lära mig lite grann och så försöker känna efter. Vad tyckte jag om det här? Var det bra att ha 2 gäster? Ska man ha 3? En gäst? Ska jag liksom ta mer plats själv? Det tror jag kommer vara lite spännande resa. Mm.
Även om det finns viss konkurrens med komiker som har podd. Men,
Jag tror och hoppas att vi kommer hitta något eget. För jag menar, det finns ju många eller fler. Alltså, jag gillar ju jättemycket Messiah och Jakobs podd Freak Show, som jag är snarlik. Men sen tror jag ändå att vi gör ju inte samma grej. Jag har ju min humor, de har sin humor. Och jag tror att jag kommer bjuda in lite andra gäster. Så jag hoppas vi tillför någonting som inte finns. Just det här mötet. Och det roliga mötet. Mm. Det är dit jag vill.
Ja, men sen också, alltså du är ändå förberedd. Du har gjort research och grejer. Mm. Det är inte alla komiker som gör det.
Nej.
Du, hur är det med dina beefar just nu då? Vad har du på beef-fronten?
Fan, du ställer så jävla bra frågor. Jag tänkte... Ja, vad har jag på beef-fronten? Jag och Karin Adelsköld är ju numera jättegoda vänner.
Mm, det är utrett och klart.
Det är utrett och klart.
Det finns ett Raw Comedy-podden där ni ännu mer begraver...
Stridsyxan.
Exakt, ett avsnitt ska jag säga.
Jag har väl, kanske tråkigt att prata om sånt där offentligt, men jag har väl en beef med Martin Sonneby.
Mm, den har jag pratat om i Värvet för inte så länge sedan.
Okej. Okay.
Ja. Ja. Den lever och frodas.
Ja, alltså, jag tycker att jag har varit schysst, jag har varit förlåtande, jag har sträckt ut handen och jag upplever att han inte bara inte har tagit handen utan typ spottat mig i ansiktet och då lackade jag ur. Mm. Så där är vi just nu.
Okej. Okay. I övrigt...
I övrigt finns det inga mer bifar. Jag är för glad. Men även jag har mina gränser när jag är lycklig över hur jag tycker folk kan behandla mig. Och någonting som jag stör mig enormt mycket på är när folk ska dra det här kortet att liksom, som typ när jag var upprörd och skällde på folk och inte mådde bra, som är typ 5 år sedan. Som att det fortfarande är aktuellt. Men det är lite svenskt kan jag tycka att så här. Vi glömmer inte. Det är säkert en massa människor som lyssnar på det här som fortfarande tror att jag är emot kvinnliga komiker. Så det är så här, vissa människor kommer man aldrig kunna omvända. Och det är bara att acceptera det. Ingen kommer alltid tycka om en. Och sen kommer man väl ha några bifar. Men en är väl hanterbart. Liksom. Det tråkiga är att vi är i samma bransch. Och kommer väl springa på varandra. Det är bara jobbigt. Men som sagt, ibland får man sätta ner foten.
Vi tar ett sista klipp.
Jag känner att jag flyr från någonting. Jag tror att det är därför jag också liksom varit ute och festat så jävla mycket. Det är en flykt från något. Och det går inte att fly längre. Det är den klassiska, you can run but you can't hide. Det är dags att börja må bra nu, på riktigt. Men jag vet att döden är en stor, 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 stor grej i det där. Rädsla för döden. Min egen, men framförallt också mina nära och kära. Mina föräldrar liksom, som blir äldre. Det är... Jag kan bli oerhört sorgsen när jag tänker på det, att de inte ska finnas om ett tag liksom.
Och det upptar liksom en del av din tid, eller?
Ja, eller så dövar jag den med att liksom, att jag förtränger den genom att inte träffa dem så ofta som jag vill. För att jag tänker, så jag vet ju att det är fel, men att jag tänker att om jag distanserar mig så kommer det vara enklare att hantera den dagen de inte finns.
Vad tänker du om det här?
Jag tänker att det nog har blivit lite bättre. Nu... tänker jag väl snarare på livet än döden. Tack vare graviditeten och den kärlek och lycka jag har sett i mina föräldrars ögon. Över att jag och min tjej ska ha barn. Men det är klart att jag tänker på det ibland. I vissa stunder, som när jag och min pappa, jag köper alltid säsongsbiljetter till honom och mig i julklapp till Hammarby-matcher. Så här, bara för att ha en far och son grej. Och... ibland kan jag bara tänka att om jag kommer kunna sitta på den här platsen själv när inte han finns. Och så kan jag bli enormt liksom ledsen. Men så kan man inte tänka, jag måste försöka liksom, just det här vi pratar om oro också. Att jag är orolig över att min tjej är borta och nu när hon är gravid, att allt ska gå fel. Jag kan ibland noja över så att tänk om det skulle hända någon av mina föräldrar någonting nu före de får se sitt barnbarn. Men så det tänker jag att det är väl bara mitt ego eller något sånt där som... Men det är mycket känslor just nu. Men just döden är inte lika närvarande.
Vi kom in lite sent i klippet. Men vi pratade också innan det här om att du har gått i så oerhört många olika sorters terapi. Mm. Du har skrikit på något jävla fält och haft kramterapi och allt möjligt.
Jag har haft hypnosterapi också. Och sen KBT. Och sen min sista terapeut som var den som hjälpte mig överlägset mest av alla var ju Daniela Gordon, som säkert flera har sett i SVT lite olika svängar, som också har skrivit en bok som heter Kärlek på allvar, som jag verkligen rekommenderar. Och hon är mer spirituell. Hon öppnade upp mig på ett sätt som ingen annan har lyckats göra. Mm. Så att ja, jag tror att jag har svensk rekord nästan i antalet terapiformer.
Vad kom du åt med henne som ingen annan gjorde?
Dels så var ju hon den som liksom på allvar tog tag i det här med drickandet och mer eller mindre krävde att jag skulle ha ett uppehåll från drickandet i samband med under ytan också. Och så sa jag, men vadå, hur länge då? Hon bara, ja, ett halvår minst. Och jag minns att det sa, ett halvår? Mm. Är du helt sjuk i huvudet? Hon bara, vad tänker du då? Jag bara, jag vet inte, 2 månader. Hon bara, 2 månader? Du är ju inte seriös. Okej, men vi säger 3 då, så jag. Hon bara, ja, det får det vara 3. Och så minns jag när det hade gått 88 dagar och jag fyllde 40. Och skulle då, alla dök upp på min fest och det öppnades champagne och hit och dit. Och jag mådde liksom inte bra och kände att jag var utanför på min egen fest.
För du var nykter?
För att jag var nykter. Mm. Och går och ringer till henne, går bort från festen och ute på Blidö på en av de här skogsvägarna och tar samtalet och ringer henne. Och hon svarar, hon bara, jag tror nästan direkt sa, hon bara, du ringer för att fråga om du kan dricka eller hur? Jag bara, hur visste du det? Hon bara, jag vet. Och om du frågar mig, sa hon, så absolut inte. Jag bara, men jag tänker att jag har gjort 88 dagar, vissa 3 månader, det är nästan, det är bara 2 dagar. Hon bara, ja, det är ditt beslut, men du är inte klar. Du är inte ens i närheten av att vara klar. Och så la jag på och gick tillbaka till den där festen. Och
tog en sån jävla fylla.
Ja.
Nej.
Sköt ut mig fullständigt. Nej, det gjorde jag inte. Jag drack inte. Och sen förlängde jag det där då, så att det blev 15 månader innan jag kände att nu har jag nog landat i varför jag har druckit som jag har gjort då. Och sådär. Så det var väl det hon gjorde det ena. Och sen så att hon är som sagt väldigt spirituell. När man kommer till henne så går man bara, jag går ner i ett sånt lugn med henne. Hon kan verkligen få mig, jag menar, jag tror ju mycket på energier och sånt, att det är därför man inte klickar med vissa människor och att folk inte är riktigt närvarande, de tittar inte i ögonen när man pratar med dem och så. Men att jag har alltid trott att jag har något sjätte sinne i att kunna läsa av energier. Det är därför jag tror att jag faktiskt är så pass duktig som jag är på improvisation när jag kör comedy. Att jag läser av rummet på ett sätt som jag tror är inte unikt för mig, men jag tror inte att alla kanske komiker har den. Men hon får mig verkligen då att flytta energin. Där jag kan sitta och vara uppe i huvudet och prata på ett sätt som jag lite grann gör nu med dig. Men att hon bara tar ner i hjärtat. Och hur jag liksom verkligen kan känna att jag pratar. Att jag är grundad i hjärtat när jag pratar. Och inte i något slags ego och idé om mig själv. Och utifrån det blir lugn i vissa situationer. När jag stressar upp mig. Jag börjar mindfucka om saker och ting även idag. Om relationer eller vad det än var, så kan jag bara gå lugnt, ta tillbaka det till hjärtat och tänka liksom, nej men det här är bra, du är bara ute och snurrar.
Toppen. Jag tänker på det faktum, för när vi såg sist, då hade du ju den här liksom 15 månaders perioden framför dig. Jag tror att du hade provat lite att vara nykter, och du hade dessutom ramlat i Riddarfjärden eller vad fan det är.
Ja, just det.
Det är inte Riddarfjärden ju.
Utanför F12.
Ja. Mm. Du hade ramlat i strömmen. Kanske man säger.
Mm.
Och sen så blev du ju nykter med dunder och brak. Jag kommer också ihåg att du pratade om det faktum att du skulle vara nykter. Men då ville du göra det liksom som ett tv-projekt. Och sen när de inte det var ingen som ville vara med på det. Och då tänkte jag, okej, då dricker jag väl på då. Men sen så... jag fick det intrycket.
Ja, men det var nog helt fel. Nej, alltså tv hade ingenting med det att göra. Vad skulle det varit för något? Jo, men... med att de skulle ha följt mig då, eller?
Ja, du hade en idé om det.
Jaha, men jag har så många idéer. Alla är inte bra, såklart. Nej, men det kanske var... Det hade väl varit intressant kanske att följa någon sån Nemo Hedén-människa. Eller mig i det fallet då. Om allting som händer. Men som någon slags videodagbok eller så. Men det var ju inte primärt därför jag gjorde det. Utan det var för min egen skull. Och för att bli en människa som... kanske både jag och andra skulle tycka om er.
Det är intressant. Du fick ju kopiösa mängder skit när du började dricka igen.
Mm.
Ska vi prata lite om det?
Ja, det kan vi göra. Med förbehåll att jag känner lite grann att det är som att vrida tillbaka klockan till någon tid. Ibland när jag sitter i intervjuer, de bara, ja, du var ju nykter. Varför jag säger så här, ska vi igen? Du vet, man behöver, ibland känner jag mig som om Persbrandt skulle sitta och få prata igen om sitt missbruk. Man kommer till liksom en punkt där man säger, ja, jag orkar inte. Mm. Men vi, absolut, vi kör.
Nej, men jag tycker det är intressant för att i värvet för 10 avsnitt sen med Cissi Wallin så kommer jag ut som... jag tog beslutet för snart ett år sedan att jag inte skulle vara nykter längre.
Jaha, oj.
Du ser.
Det hade jag ingen aning om. Så... du har väl varit nykter i 10 år nästan?
13.
13.
Mm. Och nu har jag varit av vagnen, på vagnen, i då 10 månader eller någonting. Jag fick ingen skitstorm för det. Men Cissi Wallin fick ju också det. Och jag vet inte vad jag gjorde som gjorde att jag slapp
det. Att det var okej för dig och att inte okej för...
Det kanske var det att ingen bryr sig. Alltså, kan det vara så?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Kanske att jag gick ut mycket hårdare än vad du gjorde.
Både med nykterheten och avnykterheten.
Ja, men jag skrev ju väldigt mycket om det. Jag skrev många texter kring det. Efter 90 dagar, om det där just med 40-årsfesten, skrev jag i en blogg. Och sen skrev jag efter 6 månader. Och jag berättade om processen. Och sen har jag varit en person som har nära till mitt känsloregister, på gott och ont. Och sen startade ju Sober, den här nattklubben som ju blev enormt uppmärksammad, den nyktra nattklubben. Och,
medialt?
Medialt,
ingen ja. Kom?
Jo då, folk kom. Det var 800 pers på premiären. Och sen låg vi väl och snittade 200. Mm. Så att absolut kom det folk, men inte så många som det hade behövts för att få runt när man inte har någon alkohol att tjäna pengar på. Folk drack ju ingenting av de produkterna som vi hade tagit in, alkoholfri cider, alkoholfri öl och sånt, för att de flesta som kom var nyktra alkoholister eller yogisar, och då tappade jag sponsorerna, och utan sponsorer gick det inte för runt. Nej, men så jag tror att jag kanske på grund av det stack ut hakan mera. Och sen vet ni, det är ju någonting med mig och det här landet, att det är väldigt många, och det, folk säger nej, det är bara ditt huvud, men jag, det är inte det. Folk stör sig på mig av någon anledning som jag aldrig har fattat. Så jag tror att det mer var det. Och när jag började dricka, perfekt, då har vi ytterligare någonting vi kan störa oss på. Han som inte gillar kvinnliga komiker, och han som har gjort lite så här, ja, okej. Okay. Men så var det lite tråkigt när folk säger, jag hörde att du började dricka igen. Det låter så tragiskt, jag försökte skriva om det där liksom. Jag bara, varför inte bara så här, grattis till att du gjorde 15 månader, jag har inte ens gjort en. Men vad fick dig att liksom ta beslutet att du skulle avsluta din nyktra period? Nej, aha, du började dricka igen. Igen det här jävla hackandet som jag så trött på. Missunnsamheten, avundsjukan, liksom trycka ner andra. Jag har ju varit en del av det, tror jag. Och men inte så mycket avundsjuka. Men ja.
Jag tänker också att det är väldigt stigmatiserat med alkohol i Sverige. Och har man då alkoholproblem och tar tag i dem och blir nykter, det kan ju folk respektera. Men det är väldigt provocerande att börja dricka igen, tror jag, för många.
Mm. Jag vet, men folk var ju provocerade även när jag inte drack. Det var ju det som var så fascinerande. Mm. Jag tror jag skrev det också. Jag bara, vad är grejen? Ni blir provocerade när jag inte dricker. Och nu när jag dricker så blir ni provocerade av det. Vad fan är det för fel på er? Titta er själva i spegeln, för helvete. Så, nej, men jag håller med. Men då var det så här, jag vet att många av mina vänner började undvika mig. Därför att det var väl lite grann så här, shit, har han slutat dricka och fixa det? Vad har jag för problem då? Hur är det ställt med mig? Och sen så när jag väl då valde så här att ja, men nu är det okej igen, så var det vissa som kom tillbaka och ja, men så där. Men jag vet inte, det igen, det är så ofta när du och jag möts, men jag liksom, det är som ett, också som ett mantra för mig att så här, man måste skita i vad andra tycker och tänker, och det är därför jag försöker att vara. Det är så jobbigt att sociala medier kan ju vara roligt, men många gånger är det ett nödvändigt ont. Jag behöver sociala medier för att liksom någonstans pusha för roliga föreställningar, eller om jag någon gång ska åka på turné igen. Det är ju en del av det, annars skulle jag ljuga. Men då blir man ju också exponerad för alla människor som inte har någon aning om en, som ska in och liksom tycka och tänka om en. Och man måste lära sig att skita i det.
Tycker du att det är lätt att dricka på en lagom nivå?
Det går i perioder skulle jag säga, faktiskt. Nu har vi hus i Spanien också, och där är det ju verkligen det här medelhavsklimatsgrejen, att det är inget konstigt att dricka ett glas vin till maten och sådär. Eller man har spelat en golfrunda så tar man en liten kanja. Så där kan jag tycka att det är inga mängder längre. Riktigt full, det är flera år sedan jag var riktigt full. Däremot så kan det i vissa perioder tycka bli för ofta. Men det är också någonting som jag är medveten om, och det hänger många gånger ihop med träning också. Det blir oftare i Spanien än vad det blir hemma. Här hemma är det liksom, löptränar ofta. I Spanien bor vi uppe i bergen, så det är liksom, det blir för tufft att springa där. Och då är det lätt att säga, men då kan jag, det gör inget, då kan jag ta ett glas gott vin till pastan på terrassen. Och där får man väl passa sig lite.
Mm. Vill du rekommendera något?
Jag vill i så fall rekommendera att komma och titta på våran turné i höst med Raw, våran första på 5 år, där man ser massa fantastiska komiker, och sen även podden Raw Comedy podden som jag gör varje vecka. Och om man får säga en hemsida, så rawcomedyclub.se, där hittar man all den informationen.
Och då säger jag som jag sa förra gången, så får jag ge en okränglig rekommendation också.
En okränglig rekommendation blir en rekommendation om att vi lever, vad vi i alla fall vet, bara en enda gång. Så försök att behandla folk med respekt och som du själv skulle bli behandlad. Och lägg ner mobiljäveln och ställ frågor. Sluta prata om dig själv, människa, och dra samma story som om igen. Ställ frågor, upptäck dina vänner, din familj och dina nära och kära, och jag lovar att du kommer ha bättre relationer.
Härligt. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker du ska intervjua... Vem är jag nyfiken på? De flesta har jag bjudit in till min egen podd. Jag tycker du ska... Jonathan Unge kan du väl intervjua? Lycka till. Mm. Han är kul. Annars Petra Mede, som jag är ett stort fan av.
Henne har jag både värvat och revärvat.
Mm-hmm. Hon tackar alltid nej när jag hör av mig.
Så. Ska jag trevärva henne?
Trevärva. Nej, men vem finns det annars som är... Mikael Dahlén kanske?
Mm. Tack för idag.
Tack själv, Kristoffer.
Mårten Andersson, lycka till med allt nu, Mårten. Och vill du följa hans äventyr på Instagram heter han Martin Andersson 1974 där. Mycket bra årgång för övrigt. Och om du vill se Raw på turné i höst finns biljetter ute redan på rawcomedyclub.se. Nästa vecka låter det ungefär så här i Värvet.
Jag slutade äta och så. Och det blir så fel på så många sätt, för det blir någon slags självhat. För att man blir så misslyckad den gången jag inte klarar av att inte äta. Då blir jag så himla besviken på mig själv.
Ja, visst var det bästsäljande och superaktuella författaren Sofie Sarenbrant som tittade förbi. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Puss och kram. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.